بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا سكفش إن شاء الله تعالى فوتشتا من هذا وكرا بوكي سمي حدوث ديانم نون دي تاغ الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Och det som jag tidigare pratat om, en bok som är väldigt allomfattande, som pratar om många olika saker som har med islam att göra. Och idag så kommer jag ta upp ett ämne som inte är kopplat till det förra ämnet som vi pratade om, utan det är en ny sak. Och det är hur islam är lösningen på alla problem. Och hur islam omfattar och korrigerar alla former av situationer. Författaren tar upp det här ämnet och pratar om det på många olika sätt. Och han skrev den här boken som jag tidigare nämnde, Sheikhen Rahmatullah Alayh, han dog på 50-talet. På den tiden så var det utspritt i den muslimska världen med kolonialism. Muslimerna var koloniserade i många delar av världen. Och när de blev fria från kolonialism så var det många av de muslimska länderna det första de vände sig till var antingen till kapitalism eller socialism, kommunism. Så det var väldigt få som höll fast vid religionen rent generellt på den tiden. Om man ser så här gamla skolfoton från Egypten och sånt från den tiden som jag har sett, alltså 50-60-talet, så såg man typ nästan alla kvinnor i klassen inte hade inte ens hijab. Till skillnad från hur det har blivit nu, att det har blivit mycket mer religiöst i de här länderna. Men fortfarande så finns det ju stora brister. Men det är viktigt att när man ser vad Sheikhen pratar om, att man relaterar det till den tiden som han pratar under. Sheikhen har mycket vikt på det här ämnet generellt. Just om hur islam är lösningen på alla problem. Och hur islam är det som ska styra, vare sig det är länder, eller grupper, eller individer. Och han har skrivit en bok som heter Ad-Dinus Sahih Yuhil Jami'al Mashakil. Att den korrekta religionen, det är den som korrigerar alla problem. Att Sheikhen just gjorde dawa till det här, att när de här regeringarna började bli fria från kolonialismen, att det de ska vända sig tillbaka till är till religionen. Och att de ska styra sina länder i enlighet med islam och inte gå tillbaka till de här olika ideologierna som de använder sig av. Muslimerna testade ju på de här olika ideologierna. Testade på nationalism, den här ba'athism som också som var präglat utav nationalism. Som såg till att det dog flera hundratusentals människor i den muslimska världen. Än idag, de som dödar folk borta i Syrien, det är ba'athister. En blandning utav rafida och ba'athister som dödar muslimerna där borta. Och Saddam Hussein var samma sak. Kommunism styrde i många muslimska länder som i Sovjetunionen, Uzbekistan och Kazakstan och de här länderna. Och låg bakom mordet på säkert miljontals människor i den muslimska världen. Så muslimerna testade på de här grejerna, testade på kapitalism i andra länder och så vidare. Och det ledde till väldigt hemska resultat för muslimerna tyvärr. Och muslimerna, tyvärr i våran tid, så är det sällan de lär sig. Utan det är, de går, åker på massa olika, testar på olika saker känner man var årtionde eller liknande. Som leder till olika problem. Och de är sällan, de går tillbaka till det som verkligen korrigerar deras situation. Vilket är att de ska gå tillbaka till den korrekta i formen av islam. Så Sheikhen börjar det här kapitlet med att säga att det största, bland de största felen och största synden en person kan göra är att muslimska regeringar eller grupper eller individer tar sina styresätt och sina regler och sin juridik ifrån icke-muslimska länder. För att i stor del av den muslimska världen så är de reglerna som man styr med och de lagarna som man styr med är lagar som är tagna från Frankrike eller från England och liknande. Och även fast det är till viss del så styr man med islam när det kommer till saker och ting som har med familjen och så vidare att göra. Men i princip i varenda muslims land så finns det ränta. Och när det kommer till ekonomiska grejer så styr man inte med islam. Eller när det kommer till olika lagar och så vidare så kommer man inte tillbaka till islam. Utan man går tillbaka till de här olika lagarna som är tagna från andra länder. Så Sheikhen börjar det här med att säga att en av de största synderna och de värsta sakerna som muslimer kan göra är att de gör den här grejen. Vare sig det handlar om regeringar eller grupper eller individer. Och det här är också en viktig sak. Man ser vissa av de här så kallade islamistiska grupperna som de kallar sig själva för. Eller de som har en så här politisk agenda med deras grupper. De lägger bara vikt på att det är regeringarna som måste styra med islam. Och de glömmer bort att implementera det här på individnivå eller på sig själva. Som man ser till exempel vissa av de här grupperna, som muslimska brödraskapet och så vidare. De pratar alltid om att vi måste styra våra muslimska länder med islam. Och de första som glömmer att styra med islam, det är de själva. De styr inte med islam när det kommer till deras egna grupp och så vidare, utan de går ofta ifrån det här. Så de är väldigt noga med att hålla på och peka finger mot andra, medan de glömmer sig själva. Som muslim så ska man lägga vikt på alla de här sakerna. Det ska vara dels att man vill att regeringen i landet ska styra med islam, och då ska man göra det på ett korrekt sätt, inte genom revolutioner, uppror eller liknande. Och man vill att grupper som finns bland muslimerna, att de ska gå tillbaka till Koranen och Sunna. Och man vill att individerna ska korrigera sig själva. Så ett islamiskt kall ska vara ett allomfattande kall. Författaren säger att bland många muslimer så är det enda som är kvar utav islam dess namn, och att de skriver att de kallar sig för muslimer. De kallar sig för muslimer, men de har lämnat grunderna till sin religion och dess handlingar, och istället så försöker de ta de här sakerna från icke-muslimer. Det här är någonting som vi ser väldigt utspritt i den muslimska världen tyvärr. Att det enda i princip man kan se hos vissa muslimer som är kvar hos dem är att de kallar sig för muslimer. Eller att de har muslimska namn och inte mycket mer. Även så finner vi det här borta i Sverige. Ibland när man pratar med vissa personer som har växt upp, de kommer ursprungligen från en muslims familj, så har de ingen aning om hur man ber, har ingen aning om den muslimska trosläran och liknande. Det är ett stort problem. Sen ska man inte hålla på och klanka ner på såna här personer. De senare vill lära sig, så alhamdulillah, man blir jätteglad för det, om man ber Allah azza wa jalla att vägleda oss alla. Men det är väldigt synd att man ser att det är på det här sättet. Att det finns så pass mycket många muslimer som inte har koll på de absoluta grunderna utav deras egen troslära. Och istället, som sagt, så har muslimerna blivit väldigt påverkade av icke-muslimer i deras sätt att styra. Förr i tiden så var det tvärtom. Att förr i tiden så var det många gånger som icke-muslimer blev påverkade utav muslimer. Och man ser många utav de så kallade moderna som fanns i Europa på medeltiden och så vidare. Det var tagna direkt från muslimska länder. Och även vissa lagar har man funnit att det går tillbaka direkt till islamiska lagar som finns i vissa av de här grundlagarna i deras länder. Och andra saker. Så förr i tiden så brukade de ta mycket från muslimerna. Och tyvärr, när muslimerna försvagade sig, blev försvagade, så var det muslimerna som började ta efter dem. Och det går aldrig att bygga upp en umma om man hela tiden ska springa efter någon annan. Om man hela tiden ska springa efter och försöka efterlikna andra länder och andra så vidare, så kommer man aldrig att kunna bygga upp den muslimska umman. Utan det är viktigt att muslimerna först och främst i alla deras angelägenheter går tillbaka till sin egen religion och korrigerar sig själva. Och att det har blivit så här för muslimerna, att de har blivit så svaga, det går inte tillbaka till, som man brukar säga, att det är fienden är så starka. Att de konspirerar mot muslimer och de är så starka och så vidare. Då problemet är att muslimerna är så svaga. Hade muslimer hållit sig fast vid religionen så hade det inte funnits de här problemen överhuvudtaget. Hur starka fienden än är. Om man tittar på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, hur arabernas situation var, för det var framförallt araber som det var, jämfört med hur perserna var eller hur romarna var och så vidare, så var det ingenting att jämföra med när det kom till utveckling, när det kom till militärmakt och när det kom till liknande. Men när de verkligen var fast vid sin religion så kunde ingenting stoppa dem och ingenting var i deras väg. Författaren säger att det här är det stora problemen hos muslimerna idag. Att de har försvagat sig själva. De går inte tillbaka till sin egen religion. Och istället så blir de påverkade utifrån. Och sen säger författaren, är det inte så att den islamiska trosläran är den mest korrekta utav alla troslärare som korrigerar ens hjärta? Och hjärtan kan aldrig bli korrigerade förutom det, med det. För islam är en allomfattande religion. Den innefattar religion, den innefattar troslära, innefattar dyrkan, innefattar akhlaq, hur ska vi bete oss insemellan, och innefatta hur man styr ett land inrikes och utrikes, hur man ska vara med andra och så vidare. Men det viktigaste av allt är trosuppfattningen och Xeran-draget. Och trosuppfattningen är den mest korrekta trosuppfattningen som existerar. Man ser, eller den enda korrekta trosuppfattningen som existerar. Om man ser vad det är islam kallar till, om man lär sig om islams trosuppfattning, så ser man hur övertygande den är. Den är så enkel och simpel och samtidigt övertygande. När man lär sig om islam så är det första grejen man vet att den här världen som vi lever i inte har kommit från ingenstans och inte kommit till utav en slump. Det här är de flesta människorna överens om världen över. Men det de skiljer sig i är vem som är skaparen och vem som ligger bakom den här skapelsen. Islam förklarar det på ett väldigt enkelt sätt, att det är en skapare som har skapat allting. Och han har kunskap om allt och han har allomfattande visdom och han är barmhärtig. Det är han som har skapat den här skapelsen och det är han som har sänt sändebud som för att förklara för oss hur vi ska leva våra liv och så vidare. Som ni känner till om den islamiska trosläran. Den islamiska trosläran är så klar och tydlig. Så som författaren säger, är inte den islamiska trosläran den mest korrekta och den som korrigerar allting. Så hur kan man söka en annan troslära än den när det här är fallet? Författaren säger också, när det kommer till akhlaq, är inte islamisk akhlaq den mest perfekta utav alla. Om man tittar och studerar i detalj hur en muslim ska vara i beteende, hur man ska bete sig med andra, så blir man helt fascinerad vad islam kallar till och ens beteende. Författaren säger, uppmanar inte islam med sanningsenlighet och rättvisa både i sin tal och handling. Uppmanar inte islam med uppriktighet. Uppmanar inte islam till att man ska vara god till alla former utav skapelse. Att man ska visa godhet mot olika former utav skapelse. Uppmanar inte islam att man ska stödja de som är förtryckta och hjälpa de som är behövande. Och ta bort svårigheter från de som har det svårt. Uppmanar inte islam med att man ska ha god akhlaq med den som är nära och den som är långt ifrån. Och den som är ens fiende och den som är ens nära. Som Allah Azza wa Jalla säger, idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Att när någon gör någonting dåligt mot dig, så besvara den på bästa möjliga sätt och var god mot den tillbaka. Så den, och vid det tillfället så kommer den som du har fiendeskap med vara som din nära vän. Är det inte så att islam har förbjudit för att man ska ljuga, att man ska ha osedligt tal och att man ska vara svekfull? Har inte islam uppmanat att man ska hålla fast vid det man har lovat och vara trofast vid de sakerna som någon har anförtrott en? Har inte islam förbjudit att man ska förtrycka andra människor när det kommer till deras, när det kommer till blod eller pengar eller heder? Alla former av god akhlaq har islam uppmanat med. Och all form av dålig akhlaq har islam förbjudit med. Och det som är så otroligt med islam är att islam har inte bara gett oss riktlinjer hur vi ska vara. Utan islam har även gett oss klara och tydliga förebilder som vi kan gå efter. Och den största förebilden som vi har är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vi har inte bara fått saker och ting förklarade för oss med ord, utan även sett med handling hur man ska bete sig. Och det var framförallt i profeten sallallahu alaihi wasallam. Och därefter hur hans följeslagare var, de som kom därefter. Och en människa, när han ska korrigera sin akhlaq och sitt beteende, hur man ska vara med andra, så är man i stort behov utav förebilder. Och det räcker inte bara att en person ska säga olika saker till en. Jag vet själv att när en person ska uppfostra sina barn eller liknande, om det bara sker med tungan, man säger bara, du ska göra si, du ska inte göra så, och föräldrarna beter sig på ett helt annat sätt, de kommer aldrig skärpa sig. Varenda förälder i princip uppmanar sina barn med det de tycker är en bra uppfostran, eller att de ska skärpa sig och så vidare, med tungan. Men oftast barn som halkar snett är barn som har kanske föräldrar som visar totala motsatsen i deras beteende hemma. Så islam har inte bara gett oss riktlinjer, utan även gett oss förebilder som vi kan gå efter. Därför är det viktigt att när man ska studera, att man även studerar biografier. framförallt av profeten sallallahu alaihi wasallam sida, men även hur sahabas var, hur deras beteenden var. För det är verkligen någonting som korrigerar oss. Författaren säger att om man sen tittar på hur islam korrigerar hur vi ska leva våra vanliga liv, så ser vi att islam uppmanar till väldigt viktiga och goda beteenden. Är det inte så att islam uppmanar oss att vi ska söka risk, alltså försörjning, på alla möjliga tillåtna sätt? Vare sig det går genom handel, eller att man tillverkar saker, eller att man odlar saker eller annat. Islam uppmanar oss vid att vi ska tjäna in våra pengar och leva för vårt, fixa vårt eget levebröd. Och har öppnat upp vägarna för att göra det, så att grunden till sätt att tjäna in pengar på är att det är tillåtet. Grunden är att saker och ting är tillåtet. Om en person skulle fråga om ett jobb, kan man säga, finns det något bevis som säger att det här och det här jobbet är tillåtet? Man ska inte fråga om bevis för det, för grunden är att det är tillåtet. Grunden är att arbeten är tillåtet, förutom om det finns någonting som är förbjudet, som är relaterat till just det här jobbet. Så islam uppmanar oss till att arbeta och att tjäna ihop vårt eget levebröd, och inte att vi ska förlita oss på andra. Samtidigt som islam förbjuder olika former av transaktioner som leder till förtryck av andra. Eller att man skadar andra, som ränta till exempel. Eller olika former av spel, såna här att man tjänar pengar på spel som folk håller på med. Eller andra saker och ting som är väldigt skadliga för människor. Så islam öppnar upp nyttiga dörrar och stänger skadliga dörrar för människor. Författaren säger, har inte islam uppmanat oss att vi ska förbereda oss för fienden i enlighet med tiden och platsen så mycket man bara kan? Islam kan appliceras i varje tid och varje plats. Så islam är inte bara att till exempel fienden håller på och rustar upp mot muslimerna med pansarvagnar och flygplan, och muslimerna ska hålla kvar vid svärd och pilbågar och så vidare. Utan islam uppmanar att man ska leva upp till det som behövs under den här tiden. Och att man ska försöka utvecklas på de här planen. Samtidigt som man inte ska självklart förtrycka människor. Författaren säger, har inte islam uppmanat att man ska vara gemensamma eller ha stark gemenskap och hålla fast vid varandra? Har inte islam uppmanat till att man ska göra alla de saker som det finns nytta i och som man kan dra nytta ut av, och att man ska ha råd sinsemellan? Har inte islam uppmanat med alla former av rättvisa och barmhärtighet på olika sätt? Och har uppmanat oss att vi ska leva upp till det här med andra människor. Att vi ska leva upp till rättvisa och att vi ska leva upp till barmhärtighet med andra människor. Har inte islam uppmanat oss till att vi ska leva upp till de avtal som vi har haft? Om vi har slutit ett avtal med en person, så är det obligatoriskt för en muslim att leva upp till det. Vare sig det handlar om stora former av transaktioner eller små former utav transaktioner. Har inte islam lagstiftat för oss olika former av straff för att hindra de personer som förtrycker andra för att göra förtryck? I Sverige har jag märkt, subhanallah, att den första man tittar på och verkar tycka synd om när ett brott har skett, det är den som har gjort brottet. Det är inte så. Man säger, det är så förtryckande, hur kan den personen som har dödat någon ska få dödsstraff? Vad synd det är om honom som ska bli dödad. Han har själv dödat någon. Och direkt ska man bara tycka synd om den personen. Han har dödat någon förtryckande, på ett förtryckande sätt, och sen får han 10 år i fängelse. Det här är inte ett rättvist straff som har kommit. Utan tvärtom, så är den man ska tycka mest synd om är den personen som har blivit straffad, som har blivit skadad utav den här, som har gjort den här kriminella dådet. Så islam har korrigerat och förklarat för oss de här grunderna på bästa möjliga sätt. Och grunden till allt det här som författaren säger är att den här religionen är helt baserad på att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss för att vi ska dyrka honom med kunskap om honom. och vi ska försöka komma honom närmare på alla sätt, vare sig det kommer till uttalanden eller till handlingar eller med pengar man ger eller att man gynnar andra människor. Och Allah subhanahu wa ta'ala har skapat hela den här skapelsen. Det som finns, allting som finns på jorden för oss. För att underlätta saker och ting för oss. För att vi ska kunna leva upp till syftet med våra liv. Och därför säger författaren att problemet blir när folk vänder på den här saken. Att de gör det som är ett tillvägagångssätt. Alltså dunya är ett tillvägagångssätt för att vi ska kunna leva upp till syftet med våra liv. För att vi ska, Allah azza wa jalla har skänkt det här till oss. För att vi ska kunna använda den här dunyan för att kunna komma honom närmare och för att göra gott mot andra människor. Vissa människor har tyvärr vänt på hela grejen. De är dungen till hela sitt mål. Och allt materiellt. Det enda de satsar på i sitt liv är att samla på sig så mycket materiellt som möjligt. Då har de vänt på det som egentligen är ett tillvägagångssätt till att bli ett mål för en. Och författaren säger att det här är en av de värsta och mest förtryckande former utav idioti som en person kan göra. Sen säger han att problemet sen är att vissa muslimer eller vissa personer, de använder som ett bevis för eller försöker komma med som ett tvivel för att islam inte ska vara sant, att de ser att muslimerna har halkat efter när det kommer till mycket saker som har med dunja att göra. Men författaren säger, om muslimerna hade levt upp till det deras religion uppmanar dem till, så hade de inte halkat efter. De här problemen som vi ser att muslimerna har hamnat i ett efterblivet tillstånd och halkat efter på det här sättet, det går inte tillbaka till deras religion, utan tvärtom. Det går tillbaka till att de inte håller fast sig vid sin religion. Och att de har halkat ifrån sin religion. Och då dyker de här problemen tyvärr upp. Och att muslimerna många gånger nöjer sig med namnet islam och glömmer bort dess innebörd och vad islam verkligen betyder. Och det är det vi finner i Sverige. När man finner att folk är hatiska mot muslimer många gånger. Vissa personer är bara allmänt hatiska mot religion. Det här behöver man inte bry sig om. Men jag säger att många personer de irriterar sig på muslimer. Och man ska ta upp, man ska titta på såna här anti-islamiska sidor eller anti-muslimska sidor och så vidare. De som är rasister och så vidare. Vad är det de brukar haka upp sig på? Är det inte ofta saker och ting som inte har någonting med islam att göra överhuvudtaget? Då tycker jag att det är alldeles för mycket arbetslöshet. Alldeles för mycket kriminalitet bland muslimer. Att muslimer ofta brukar lura samhället. Eller det här extremism som finns. Att det finns vissa som håller tekfirion och så vidare. Det är saker och ting som inte islam har kommit med överhuvudtaget. Så det folk hakar upp sig på med muslimerna är saker och ting som islam inte har kallat till utan istället har kallat till raka motsatsen. Att de irriterar sig på att muslimerna inte skaffar sig jobb. Islam uppmanar oss till att arbeta. De irriterar sig på att muslimer, att vissa muslimer är kriminella. Islam, det finns ingen religion som förbjuder kriminalitet så mycket som islam. Och det lustiga av allt att de brukar vara motsägelsefulla. Ibland så irriterar de sig på att det finns kriminalitet bland muslimerna. Och ibland så irriterar de på att islam har för hårda straff när det kommer till kriminella. Och ibland så irriterar de på att muslimer inte skakar hand med kvinnor. Och ibland så anklagar de muslimer för att de håller på att tafsa på kvinnor. Så det blir alltid motsägelse. För att det går tillbaka till att muslimer inte har praktiserat sin religion på ett korrekt sätt. Så författaren säger att det som är obligatoriskt för en person, att man tittar på vad islam har kallat till och vad den uppmanar till och vad dess grunder är och vad den leder till och vad islam kallar hela mänskligheten till att göra. Och därför säger författaren att det finns flera icke-muslimer som är opartiska. Så när de har läst om islam, antingen har de blivit muslimer själva eller så har de prisat islam som religion. Eller prisat profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som människa och så vidare. Eller prisat Koranen som bok och så vidare. För att de har sett vad det är islam egentligen kallar till. Men problemet är att de flesta människorna går inte tillbaka till de här sakerna. De tittar bara på det yttre, hur vissa muslimer beter sig och så vidare. Och det här är ett av de stora problemen som vi har bland muslimerna idag. Och därför är jag övertygad om att om man verkligen vill göra dawa på det svenska folket, om man verkligen vill komma ut till svenskar och kalla dem till islam eller folk som bor här i Sverige, så handlar det först, och det första steget är att man korrigerar muslimernas situation. Och väldigt många av dem som har blivit muslimer är folk som har haft någon muslim som de har blivit påverkade av i deras närhet. Att de har umgås med en muslim som har haft ett bra beteende och betett sig i enlighet med vad det islam kallar till, så blir man påverkad och man blir muslim. Och Sverige är ett individualistiskt land. Alltså det är ett land, folk är, det är inte som man ser i vissa länder, en person gör dawa en halvtimme sen man ser 1000 personer ta shahada på direkten. Svenska funkar inte på det här sättet. Det är ofta att man tar längre tid, man vill ha någon som är vän, man ska lära sig steg för steg och så vidare. Att någon som är helt främmande ska komma fram till en person på tunnelbanan i Sverige och börja prata med honom om islam, det är jättesvårt för en svensk. Det går inte fram till dem. Det måste vara någon som de känner att de har någon sorts relation till och känner sig trygga med och kan ta emot information och religionen och så vidare. Så grunden för att verkligen kunna sprida islam i Sverige går tillbaka till att muslimerna ska korrigera sig själva. Och att de här problemen som vi nu ser inte ska finnas. Annars så kommer man inte kunna komma någonstans. Så det kommer bara hela tiden bli att muslimerna ska vara i försvarställning och försvara sig och säga nej, islam kallar inte till det här egentligen. Och den här kriminaliteten och problemen som finns i muslimska stadsdelar eller där muslimerna är i majoriteten, det har ingenting med islam att göra. Så tvärtom så ska det vara så att det här är någonting som folk ska kunna se. Det ska vara klart och tydligt. Så nu är vi här i Rinkeby. Det ska vara det stället där det finns så mycket muslimer. Det ska vara det stället som har minst kriminalitet i hela Sverige. Och minst arbetslöshet i hela Sverige. Det är så det borde vara. Och då hade de inte kunnat komma med de här grejerna. Och en person ska känna sig som mest trygg när han kommer till Rinkeby. Det ska vara den orten man ska kunna känna sig att man är trygg. Man ska kunna gå ut 2 på natten och man ska inte känna sig hotad att man ska kunna bli påhoppad eller liknande. Det är på det här sättet det ska vara egentligen. Och det här är det stora problemet. Och så länge inte muslimerna fattar det och tror att lösningen att vi ska göra dawa, att man ska ställa sig mitt ute i stan och stå och prata och dela ut något flygblad eller någonting, man kommer inte komma vidare långt i Sverige med det här. Kanske någon enstaka här och var kommer kunna bli praktiserande. Men grunden är att korrigera muslimerna själva. Och då kommer man se mycket, mycket bättre resultat. Jag kommer ihåg själv att jag hamnade i diskussion en gång med en broders mamma om den här grejen. En broder, jag stöd där på hans mamma. Så är vi på att prata om de här grejerna. Hon tar upp vad hon är irriterad på med muslimer. Tar upp 1, 2, 3, 4, 5. Och det är bara saker och ting som inte islam har kallat till. Så sa jag till henne, jag sa att du verkar inte ha problem med islam. Du har problem med muslimer. Hon sa det är sant. Jag har problem med muslimer och det muslimer gör. Och det är inte religionen i islam som är mitt stora problem. Och det här är fallet som man ser tyvärr. Wallahu musta'an. Wallahu azza wa jalla. Korrigera muslimska umma. Korrigera muslimska ungdomar från att göra på det här sättet. Och muslimerna rent generellt. Det är pinsamt att det ska vara på det här sättet. Wallahu musta'an. Och författaren säger att det här har lett till att vissa personer som tillskriver sig islam eller har varit muslimer använder det här som kritik mot muslimer. Det här ser man också i Sverige. Att vissa av dem som är mest kritiska eller mest hoppar på muslimer och så vidare, det är inte alltid svenskar. Det vet ni själva. Utan det är folk som kommer från länder som har praktiserat islam på ett väldigt felaktigt sätt. Och sen så har det lett dem till att ta avstånd från islam och attackera det de tror är islam. Som till exempel det fallet med vissa iranier. Eller många iranier tyvärr. För det de har trott är islam där borta i deras land har ingenting med islam att göra. Det som Khomeini och de här människorna gjorde har ingenting med islam att göra. Och sen har de lämnat islam baserat på att de tror att det där var islam och attackerar islam och så vidare. Så författaren sa att den som ska kritisera islam låter han istället prata om någonting som har med islam i sig att göra. Och inte hålla på att prata om vad vissa enstaka muslimer har gjort. Sen därefter tar författaren upp en fin jämförelse. Mellan kristendomen och islam. Om man tittar på kristendomen som religion. Så ser man att det inte är en allomfattande religion. Utan den lägger väldigt mycket vikt vid det andliga. Och till viss del akhlaq. När det kommer till troslära så är de väldigt skilda sinsemellan. Och om man bara ska titta det som kallas för kristologi till exempel. Vem är Jesus? Vad är hans natur överhuvudtaget? Så skiljer de sig hur många olika uttalanden som helst. Eller tre enigheter att förklara det. Så skiljer de sig hur mycket som helst. Det som kristna ofta brukar lägga vikt på när man pratar med dem. De brukar ofta undvika att prata om den saken överhuvudtaget. Det de brukar prata om framförallt är saker och ting som har med akhlaq och beteende att göra. Och även att man ska korrigera det inre hos sig själv. Kristendomen är inte en allomfattande religion på samma sätt som islam är. Författaren nämner att det de tar från, eller de sakerna som är korrekta inom kristendomen som de har tagit från Isa alaihissalams kall, så måste man se när det var Isa kom, när Jesus kom. Så kom han till ett folk, till israeliterna på den tiden, som var väldigt materialistiska. Och bara la vikt vid vissa enstaka grejer. Så kom han för att korrigera deras själar. Och korrigera den här punkten hos dem. Och han påstod inte att han var den sista utav alla profeter. Som har kommit med en allomfattande religion för alla tider och alla platser. Utan han kom till Bene Israel bara vid den tiden för att korrigera deras tillstånd. Men när man ser vid islam, ser man att islam är en religion som omfattar dels det här som finns i ens inre. Att korrigera ens själ. Och dels det som har med dyrkan att göra. Lägger stor vikt vid trosläran. Och stor vikt vid hur man ska leva sitt liv. Och hur ett land ska vara. Och hur en individ ska vara. Och hur gruppen ska vara. Och så vidare. Alla de här grejerna lägger islam vikt på. På ett mycket mer allomfattande sätt än vad kristendomen har gjort. Författaren tar upp exempel på att just islam är allomfattande är att det finns vissa delar utav Koranen vid en och samma plats så nämner Allah subhanahu wa ta'ala dels det som har med dyrkan att göra och dels det som har med hur man ska korrigera sitt dunya liv. Till exempel i slutet utav surat al-Jumma'ah som Abu Dawud gick igenom igår. Allah azza wa jalla säger: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله عز وجل säger: O ni som tror, när det ropas till bönen vid fredagen så gå till, eller lägg vikt vid att gå till Allah azza wa jalla påminnelse och sluta upp med handel. Det här är bättre för er om ni har vetskap om det. Och när bönen är slut så gå ut och leta upp eller sök efter Allah azza wa jalla välsignelser. Och åminns Allah subhanahu wa ta'ala mycket så att ni ska få framgång. Den här versen, den första versen, vers nummer 9, börjar med hur vi ska bete oss när det är dags för Jumma-bönen. Att vi ska skynda oss eller vi ska gå till khutban och lyssna på den. Det har med religionen att göra. Och sluta upp med handel. När det är färdigt, vad är det vi ska göra då? Börja med handel. Direkt. Det är inte ens en vilodag. Fredag. Utan direkt så ska muslimerna, direkt efter fredag ska de börja hålla på med att arbeta och samla ihop pengar och så vidare. Eller genom handel och så vidare. Och vad säger Allah azza wa jalla i slutet? وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا. Och åminns Allah azza wa jalla mycket så ni ska få framgång. Så islam, så Koranen vid en och samma plats pratar först om att vi ska lägga vikt vid bönen och fredagsbönen. Därefter handen. Därefter igen dhikr. Att islam är en allomfattande religion och man märker det här många gånger i Koranen så nämns de här sakerna vid en och samma plats. Eller som att Allah azza wa jalla säger: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Och ni som tror, ät utav det goda som vi har försörjt er med. Vilket man får genom att man har samlat ihop pengar, man har arbetat, man har jobbat för dem. واشكروا لله. Och därefter, var tacksam till Allah Azza wa Jal om det är han ni dyrkar. Så en och samma vers så nämns dels det här med att vi kan dra nytta av Allah Azza wa Jalls försörjning och jobba för det och så vidare. Och därefter att vi ska vara tacksamma till Allah Azza wa Jalla och dyrka honom. Författaren nämner en vacker sak här, att när en persons arbete, han säger att ha vetskap om att dyrkan i islam är inte bara att man ber och fastar och ger välgörenhet, utan alla former av handlingar som gör att man kan ta hand om sig själv och sin familj och det mänskliga samhället är en form av dyrkan i islam. Så varje handling som en person gör som leder till det här, att man tar hand om sig själv eller man tar hand om sin familj eller man tar hand om samhället, är en form av dyrkan. Författaren säger att samla ihop pengar för att kunna försörja sin familj, sina barn, är en stor form av dyrkan. Och även att man samlar ihop pengar så att man ska kunna ge zakat eller kafara eller försörja andra, kunna ge pengar till de fattiga, är en stor form av dyrkan. Även att en person tillverkar saker som leder till att man kan korrigera ens religiösa tillstånd och ens dunya tillstånd, är bland de bästa formerna utav dyrkan. Och att lära sig om inrikes- och utrikespolitik och få förståelse av det som man kan korrigera och förbättra för muslimernas situation, är också det en form utav dyrkan. Men man måste självklart förklara de här grejerna, att när det kommer just till politik, så är inte politik någonting som alla ska sysselsätta sig med och alla ska bli några former utav analytiker. Eller så som vissa av de här grupperna håller på med, att det enda de lägger vikt vid är politik och att de ska analysera olika politiska händelser. Och ofta så gör de det på ett väldigt, väldigt felaktigt sätt som inte går i enlighet med islam. Utan istället så uppmanar till att man ska göra revolutioner och liknande i de muslimska länderna och så vidare. Men att vissa muslimer ska ha koll och ha varit insatta i politik, vare sig det kommer till inrikespolitik eller utrikespolitik, så man kan korrigera muslimernas tillstånd i muslimska länderna, är någonting som är väldigt viktigt att studera. Och att det här ska ske i enlighet med islam. Så författaren nämner det här, och om hur islam är en religion som är anpassad för alla tider och alla platser. Hur mycket än saker och ting kan förändra sig, så kommer islam alltid kunna appliceras vid varje tid och varje plats. Man ska inte låta sig luras utav vissa utav de länder som har kommit långt när det kommer till viss dunja utveckling, när de har halkat efter till ens religion. Där kan vi se till exempel i Sverige att de har kommit väldigt, väldigt långt när det kommer till utveckling på många olika sätt. Men när det kommer till att korrigera sin själ och korrigera sitt religiösa tillstånd, så ser man att de har halkat efter extremt mycket. Man ser att folk, hur långt de än har kommit när det kommer till dunja, inte känner en trygghet och att de mår bra inombords. Trots att de har kommit så långt när det kommer till många grejer utav dunja. Så om man bara lägger vikt på det materiella och försöker korrigera det materiella i ett land utan att man lägger vikt på det själsliga och lägger vikt på det religiösa, så kommer man hamna i de här problemen som man ser idag i Sverige. Och det är verkligen någonting. Man skulle hoppas att ett land som Sverige skulle kunna gå de här båda grejerna samtidigt. Att de har den här framgången som man ser på många sätt, och att det är så organiserat som det är, men att de skulle kunna ta det som korrigerar deras själsliga tillstånd samtidigt, korrigera deras akhlaq, korrigera deras beteende, korrigera deras troslära, och det enda som kan göra det på riktigt är den här otroliga religionen som Allah subhanahu wa ta'ala har försörjt oss med och väglett oss till. Så vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala för att han har väglett oss till den här religionen, som är en religion som korrigerar alla våra situationer på alla möjliga sätt. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.